Jag ska läsa episteltexten för domsöndagen från andra Petrus brev kapitel 3, 8-13. Och den texten finns precis bredvid där, samma uppslag som den förra, sidan 1708, om ni vill läsa med. En sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen med att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån. Himlakropparna upplösas i eld, och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta ska upplösas, så måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Det finns ett ämne som man läser på ibland, om man läser till pastor eller präst får man det, några poäng i det, och jag skulle tro också i journalistik, jag skulle tänka mig att författare i olika sammanhang behöver ha en viss kunskap. Det kallas för hermeneutik. Hermeneutik. Och man kan säga så här att det grundar sig på det att när vi läser en text eller tar del av ett budskap, oavsett om det talas eller berättas, framställs, så har vi alltid en förförståelse. Vi har några slags glasögon inne i huvudet som filtrerar budskapet utifrån den erfarenhet vi har. Utifrån de bilder som redan finns inne i vårt huvud. Vi föreställer oss hur det ser ut, det vi läser, det vi hör, utifrån våra förkunskaper. Det måste vara så. De enda som inte har det, som kan rent liksom utan förförståelse, utan färgning, filtrering, skulle kunna ta ett budskap, det är ett nyfött barn. Och därmed förstår de inte budskapet. Alls. Det är alltså inte det som sägs eller det som skrivs som får konsekvenser, utan det är det som mottagaren hör eller lägger i detta som han läser som är det helt avgörande. Det betyder att varje skribent, varje predikant eller varje talare, varje filmregissör, varje journalist eller så vidare, någonstans måste sätta sig in i hur det sagda uppfattas och ha en något sånär klar bild över hur de människorna tänker som kommer att få del av det här budskapet. Samtidigt då som vederbörande naturligtvis också själv är formad av det här. Det måste finnas en samförståelse om förförståelsen. Det är därför som människor från andra kulturer, till exempel kulturyttringar, har svårt att förstå varandra, eller från olika kulturyttringar. Det är därför vi kan tycka att till exempel att texter från medeltiden är obegripliga. Och också texter som är över 2000 år gamla. Men det var ju samma sak på den tiden. Det var ingen skillnad då. Även om man inte hade uppfunnit själva begreppet hermeneutik, så var man ändå tvungen att spela med de här spelreglerna. Och det är samma sak med Petrus. Alltså när han försöker beskriva hur han tänker sig den yttersta dagen, så har han också med sig den tidens sätt att uppfatta verkligheten på och världen. Alltså folk måste ju få rätt bilder inne i huvudet när han skriver. De måste se det han säger på det sätt som han också har tänkt sig det här. Annars är det ju allt bortkastat. Och då är det ju säkert så att han först själv i sitt inre såg hur man skulle uppfatta detta. Det var så, jag sa det till Anna här när vi pratade om inledningsordet, att det här är en jobbig text, det här, som de här texterna som är för domsöndagen. Och så ibland, det beror kanske på lite, är man, om man blivit rejält trampad på eller kränkt någon gång så där, då kan man ibland tycka att de är allt lite gött att läsa dem där, hur du ser hur det kommer att gå för de här elaka människorna som plågar mig. Men det är en parentes, men det ändå ligger någonting i det. Det var så att jag en gång skulle hålla ett bibelstudium på RIA. Och frågan då, alltså den här verksamheten, det vet ni vad det är, RIA. Och frågan om den yttersta dagen, om rättvisa och att fullkomlighet någon gång äntligen ska bryta in i den här världen, är som regel oftast mycket mer intressant och viktig för människor som har levt med ständiga motgångar i hela livet, än för de som klarat sig bättre då än genomsnittet, eller kanske bara levt med framgångar hela livet. Och utifrån det så kan man ju fundera över Petrus text. För en tid sedan så såg jag också ett tv-program, jag tror det var i Kunskapskanalen, som handlade om kärnvapenkrig och dess effekter. Man visade de här arkivbilderna från framförallt 60-talet, eller 50-60-talet, på den förstörelse då som en atomdetonation kan orsaka. Man fick bland annat se en bebyggelse med villor och skolor och fabriker som först slets i stycken av tryckvågen, för att ögonblicket efter slutligen förintas av värmevågens fruktansvärda hetta. Och det var liksom som om någon hade gjort en enda lång, dödlig och fruktansvärd utandning, va, på det här. Och jag minns de här filmerna även ifrån min militärtjänstgöring på 70-talet. De gick som undervisning. Och de är ju inte på något sätt inaktuella idag. Det är de inte. Men när jag gjorde lumpen så var kalla kriget ett faktum. Och det var inte frågan om kriget skulle bryta ut, utan när. Och alla räknade kallt med kärnvapen. Och vi övade atomberedskap till och från. För förödelsen skulle ju bli total, det var vi visste det säkert. Och smällen kunde komma precis när som helst, utan en minsta förvarning. Förutom möjligen då det enorma ljussken som visar sig liksom en bråkdel av en sekund innan det smäller. Den bilden hade jag alltså i huvudet när jag läser den här texten först. Och det är inte så långsökt, eller hur? En händelse lika plötslig och överraskande som tjuven om natten, men lika dramatisk som när eld som förtär himlakropparna. Och oavsett vilket, så är det faktiskt så här som många ser på detta i vår kultur. Troende eller inte. Förödelse, förstörelse, en våldsam eldkraft. Och då är det väldigt svårt att hitta det där positiva i det här, som jag ändå tror att Petrus hade för avsikt att ge. Och särskilt då som Jesus flera gånger, gång på gång, talar om det här som en glädjens och befrielsens dag. Om det nu är så då, vad har Petrus för bilder i huvudet när han skriver det här? Om jag har atomkriget, vad har han för bilder i så fall? Om han tycker det här är så lustigt. Ja, om man går in i en bysantinsk kyrka, vilket jag rekommenderar någon gång om ni vill följa med mig till Istanbul till exempel, så är det så att de kyrkorummen är de som mest motsvarar urprincipen för ett kyrkorum. Världens äldsta och absolut största katedral är inte Sankt Peterskyrkan i Rom, utan Hagia Sophia i Istanbul. Den började byggas redan under kejsar Konstantins tid. Så gammal är den. Det finns en mindre kyrka i närheten, i skuggan av Hagia Sophia, som heter Hagia Irene. Och sen finns det också ytterligare en bit ifrån där som heter Chora. Och de här är ännu äldre. De är alltså uppförda under en tid när faktiskt inte ens Nya testamentet fanns färdigt. Det var rätt häftigt. En kyrka men inget Nya testamentet. Ja, så var det faktiskt under de första hundratalsåren. Genomgående för de här kyrkorna, för de här kyrkorummen som ses av vara annat. Jag har till och med besökt en kyrka i östra Turkiet som var gömd under ett klippfång. Och även den hade spår av liknande tecken. Nämligen att genomgående för de här är att taket är en kupol. Och den här kupolen, för övrigt som en parentes, det här tog muslimerna efter kupolen och därför ser moskéer ut som de gör idag. Det är alltså den bysantinska kyrkan som ligger till grund för det här. På den här kupolen då, som man byggde med mycket omsorg, den var tänkt att vara en miniatyr av himlavalvet. Och insidan av de här kupolerna, det här är ganska häftigt att titta på när man kommer in i dem, är fulla av fantastiska målningar av det gudomliga. Och inte då sällan eller nästan alltid med frälsaren själv som vänligt tittar ner på sin församling. Det här nu är inte något sån här arkitektoniskt mode, utan det är teologi faktiskt. För precis som idag så hade man en föreställning om att den här gränsen mellan tid och evighet fanns någonstans. Alltså gränsen mellan vår jordiska tillvaro och evighetens fullkomliga är tunn. Den är ganska tunn. Kanske rent av är det bara en begränsning som vi här lider av. Alltså vi ser inte det eviga. Vi är bundna till den här dimensionen. Men Gud ser naturligtvis helheten och även det jordiska så som en enhet. Under den här tiden när Petrus levde så menade all etablerad kunskap, vare sig det var kristna eller inte kristna, att den gränsen utgjordes just av himlavalvet. Idag så talas det både inom kyrkan och är faktiskt inte minst inom fysiken, vetenskapen istället, om dimensioner, vilket också är en teoretisk modell. Men, och den är heller inte varken mer eller mindre bevisad eller sann än vad teorin om himlavalvet var på den tiden. Men man ska inte fnissa åt det, va? Att man trodde att himlavalvet. Man såg himlavalvet som en hård kupa, en kupol som omslöt jorden. Och himlakropparna var fixpunkter, ungefär som halogenlampor fästade i våra moderna kökstak. Och står man och står under bar himmel, det där klart väder, så sa man då, här går gränsen mellan det som skiljer tid ifrån evighet. Där var det stopp för allt det som rörde sig mellan himmel och jord. Allt mellan himmel och jord, säger vi ibland. Och det uttrycket kommer ifrån den här världsbilden. Det vi så att säga förfogar över är det mellan himmel och jord. Sen är det stopp. Tanken då bakom arkitekturen i kyrkorna här var att visa hur det blir när den här gränsen förintas. Då tid och evighet blir ett och samma rum. Samtidigt så sa det att för den som tror på Jesus får den här gränsen i sak, i princip redan borta. Därför att vi är redan medborgare av det fullkomliga rike som ska uppenbaras. Det var också det som man skulle uppleva när man gick in i kyrkan. Kyrkan där och då var en slags ambassad för det här. Verkligheten utanför var ett främlingsland där himlavalvet stängde liksom ut oss från evigheten. Men kyrkan var en plats där detta hinder var undanröjt. En plats där man också faktiskt kunde se Herrens ansikte öga mot öga. Tillfälligt givetvis. Ytterst partiellt och som en målning i ett välvt tak. Men dock. Den förståelsen har Petrus när han skriver det här. Det är så han, det är hans världsbild. Den här världsbilden bär också de människorna som först läser hans brev. Det beskriver inte jordens undergång. Det beskriver inte en smäll som en atombomb, utan det tillfället då gränsen mellan tid och evighet förtärs. Jorden och det som människorna har gjort där ska förgås, står det. Hur ska man tolka det? Jo, med samma glasögon tycker jag. Det är väl rimligt. Alltså när det här sker kan ju omöjligen den gamla ordningen finnas kvar. Naturligtvis är det här en omvälvande upplevelse. Det måste vi ju förstå. Men det handlar inte om förintelse. Utan om en ny ordning. Ja, men han skriver ju det. En ny ordning, en ny jord där rättfärdighet bor. En ny himmel, en gränslös himmel som förenar det jordiska med det himmelska. Påståendet då att det som människor gjort ska förgås. Kanske inte helt oproblematiskt att hantera, åtminstone inte för den som menar sig ha åstadkommit mycket under sitt jordeliv. Till skillnad från den som inte har gjort det. Det kan vara för den som har skaffat sig en position av rang, kan ju det här till och med upplevas som aningen hotfullt, och det är väl med rätta. För sanningen är ju trots allt att flertalet av de människor som har drabbats av förintelser i vår värld, vare sig det handlar om rent fysiska sådana i form av massakrer och våld eller om sociala förintelser eller psykologiska förintelser, har onekligen drabbats av detta, inte som ett uttryck för Guds vilja utan på grund av sånt som människor gjort. Det är naturligtvis inte så att någon måste frukta det goda hon har gjort. Allt sånt är ju egentligen en förlängning på vad Gud har gjort. Men allt det andra. För den drabbade blir det här då en upprättelsens dag. För gärningspersonen blir det sanningens minut. Och för de flesta av oss blir det kanske lite av vart. Att möta Herren i detta ögonblick ansikte mot ansikte. Han som är faktiskt både domaren och offret på samma gång. Är nog kompetent att ge den förtryckte rätt. Så som att straffa den skyldige rättvist, alternativt benåda förövaren. Efter en sån händelse kommer naturligtvis ingenting att vara sig likt mer. Allt som människor har gjort ska förgås. både ur offrets perspektiv och ur förövarens perspektiv. Det är ingen liten händelse och kräver naturligtvis att båda parter där erkänner Jesu överhöghet i sak. Med viss bävan ser man naturligtvis fram mot detta. Kanske inte med en viss bävan utan med ganska stor bävan och ödmjukhet. Men säkert kommer det att bli just så oändligt befriande till slut som möjligen kan föreställa sig om man försöker. En som verkar ha förstått det här är ju psalmförfattaren Nils Frykman, återigen. Ni vet att jag gillar honom. Han har skrivit en annan av de här små söta sångerna som han fick lämna landet för. Som retade upp den religiösa eliten under den tiden, makthavarna. Är min framtidsdag är ljus och lång. Och man brukar komma ihåg de här första strofen där, eller första versen, det korta versen. Min framtidsdag är ljus och lång. Och då undrar man, vad kan det bero på? Jo, därför att ingen nöd ska vara mer, slutar textversen där. Och då känns det lite tunt, va? Det är lite så här, släng dina sorger i en gammal säck eller så här, bättre och bättre dag för dag. Nej. För mellan de här texterna och båda stroferna så är det ytterligare en strof som man lätt hoppar över. Och det står så här, för där kommer själva anledningen. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Och det känns, tidens tvång. Alltså, tugga bara. Vilket filosofiskt briljant slutsats över tillvaron på nätet. Tidens tvång. Egentligen borde vi sjunga den, tycker jag. Det är ju psalm. Och av en händelse så är det psalmnumret uppe på väggen. Och Lars Gunnar har vi en maestro. Han och Flygel har vi. Vi gör det, vi sjunger den.